Men har du någon gång verkligen längtat efter något? Känns så här, det här måste jag verkligen ha. Jag tänkte nämligen på vägen hit, alltså vad ska jag ta för exempel om någon jag verkligen har längtat och begärt någonting. Och så, det var inte så svårt att komma på, men så ska man komma på någonting som man också vill dela med ett antal personer inför en församling också. Och då mitt bästa exempel, det var när jag var 17 år, så hade jag ett favorit hårdrocksband som heter Dream Theater. Det har jag fortfarande, men jag är äldre nu. Och så skulle de släppa en ny skiva. Och då väntade jag verkligen att den skulle komma. Och sen när den kom så hade jag inte pengar. Så då var jag tvungen att vänta. Och min pappa ville inte ge mig några pengar. Säkert av goda skäl. Och så var jag tvungen att vänta på att jag skulle få mitt studiebidrag. Eller vad det hette på den tiden. För det här var ju liksom långt innan det fanns streamingtjänster. Och Spotify och MP3 och sånt där. Så man fick, ville man lyssna på musik fick man vackert köpa CD-skivan liksom. Så det var verkligen en längt. Jag gick till den här minutenapparaten, om ni kommer ihåg dem. Man knappar ett kort, trycker in så får man ut pengar. Om det finns några, fanns aldrig några. Ja, det var verkligen ett stort begär i mitt inre. Och sen, efter ett tag så fick jag tag på den här skivan och den var ju bra och så vidare. Men det är ett exempel för mig när jag verkligen har... Det jag tänkte bara på, jag måste få höra och lyssna den där musiken. Det är lite grann vad begär handlar om. Och idag så har jag ju fått då... Jag tror att det är den kortaste predikotexten jag har haft någon gång. Det är bara 9 ord. Där det står så här. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Och det ska jag försöka predika om idag. Jag vill först bara säga stort tack för att jag fick komma hit. Som jag sa i början heter jag Mikael. Jobbar till vardags som präst i Lund i EFS. Och har också varit på flera av de här konfirmandlägrena. Jag kanske har varit präst åt någon anhörig här, jag vet inte. Men så är det. Jag bor i en ort som heter Furulund. Där jag bor tillsammans med min fru och mina 3 små barn. Eller så små är de inte, 10, 7 och 2. Som ni hör så är jag ju så att säga invandrad skåning. Jag kommer från Västerås från början och har bott här nu i 7 år snart. Mycket kul och stort tack för det. Så... Du ska inte ha begär till din nästas hus. Ni är ju inne i en serie om budorden. Och jag ska bara erkänna att jag har inte lyssnat igenom de tidigare predikningarna. Så att om jag upprepar någonting som ni redan känner igen, då ber jag om ursäkt. Men min mor sa till mig när jag var ung att repetition är kunskapens moder. Så det kanske är gott. Budorden, så tänkte jag faktiskt börja med att säga någonting om varför finns egentligen budorden? Vad har vi dem för? Vad är syftet med dem? Man kan ju säga i grunden så här, så är det att det är ord från Gud för att ge instruktion om vad som är hans vilja i grunden. Om man ska sammanfatta det enkelt så är det handlar om. Egentligen så är det också kanske att kalla det för 10 Guds bud är lite snett. För ordet som det står i originaltexten betyder snarare ord än bud. Det är alltså ord som Gud har gett sitt folk för att de ska veta hur de ska leva i sin relation till Gud. Och i det första läget, när vi läser buden eller orden, så ska vi vara medvetna om att de här är skrivna till det judiska folket i det gamla förbundet. Det är de som är huvudmålgruppen för orden. Och sen ska vi också veta att det är inte helt självklart exakt vilka de här buden är, om ni förstår mig rätt. Det är liksom 14 uppmaningar på olika sätt om man räknar dem ett för ett. Men sen står det tydligt att det är 10 budord, eller 10 ord, står det i Andra Mosebok 34. Så det blir en diskussion, hur ska vi dela in de här då? Och där gör folk lite olika. Vi är idag på budord 9 och vi befinner oss ju i liksom en evangelisk-luthersk tradition. Så då har vi den indelningen. Om vi skulle vara i England och vara anglikaner, då skulle vi ha en annan indelning. Då skulle vi ha buntat ihop budord 9 och 10 till 1. Och så skulle vi ha delat budorden om avguderi i 2. Ett om att inte tillbe andra gudar och ett om att inte göra någon bild och tillbe den. Och hade vi varit judar, då hade vi haft en annan indelning. För då hade vi nämligen haft det som vi skulle kunna kalla för prologen som det första ordet. Så det är bara så ni vet det. Det är inte ett glasklart, men poängen är ändå densamma. Budorden finns där för att ge uttryck för Guds vilja. Men det är djupare än så. Därför i grunden så finns budorden där för att visa hur relationen till Gud kan se ut. Att följa budorden handlar alltså inte huvudsakligen om att lyda en lag, utan det handlar om att leva i en relation till den levande guden. Det är liksom poängen. Och Gud är en gud som ingår förbund med människor hela tiden. Han ingår förbund med Abraham, han ingår förbund med Noa och han ingår förbund med Israel som folk. När vi talar ibland i kyrkväckelsen så talar vi ibland om det gamla förbundet och det nya förbundet. Och det nya förbundet, det är det som vi lever i med som insiffras av Jesus själv. Det gamla förbundet, när man talar om det så talar man ofta om, då menar man liksom Sinai förbundet. Alltså det förbundet som Gud ingick med folket genom Mose. Och det var då han fick de här 10 budorden. Så budorden, de är ett uttryck för vem Gud är och vad Guds vilja är. Men djupast sett så visar de hur folket kan leva i relation till Gud. Det är vad budorden handlar om egentligen. Och Gud är en Gud som ingår förbund. Och ett förbund, det betyder att man överlåter sig till varandra. På det sättet är det en skillnad mellan ett förbund och att ingå en överenskommelse. Att ingå en överenskommelse är ju mer att man bestämmer så här: jag ska leverera 10 kilo grus till Daniel och ska han betala mig 500 spänn per kilo eller någonting. Jag har ingen aning om vad kilopriset för grus är, men det var bara ett exempel. Ett förbund, det handlar ju mycket mer om att man överlåter sig och ger sig till varandra. Kanske är i vår tid äktenskapet det tydligaste exemplet på ett förbund där 2 personer ger sig själva till varandra och lovar att leva och älska och vörda varandra tills döden skiljer dem åt. Gud ingår förbund och det är på det sättet som vi relaterar till honom. Och när vi tittar på buden så är det viktigt att inleda med det som jag skulle kalla för prologen, eller det som i judisk tradition är det första ordet. Nämligen så här: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det är vem Gud är. Och därför att Gud är den han är, så är det värt för oss att följa buden. Det är såklart värt att följa dem för att det är goda bud. Alltså världen blir en bättre plats om vi inte mördar och ljuger och stjäl. Men det är i grunden så att det är den Gud är som är grunden för varför vi ens ska följa honom. Alltså, vi har inte budorden primärt för att vi ska leva upp till dem så gott vi kan för att bli godkända av Gud. Jag vet inte hur många gånger jag har mött människor, till exempel på konfirmandläger, som någonstans har fått med sig bilden, och kanske är det vi som kristna som har gett den, det vet jag inte. Men som har bilden av att som kristen så är tanken att vi ska leva efter budorden så gott vi kan, och sen så får vi komma till himlen när vi dör om Gud liksom, om vi har gjort det tillräckligt väl. Men det är ju inte poängen. Vi följer budorden därför att det, Gud är den han är. Han är den som har räddat oss. Han är den som har dragit oss in i förbundet. Och så lever vi det genom att följa hans vilja. Det är tydligt genom hela gamla testamentet. För budorden är ju alltså, kan man säga, ett koncentrat av det vi skulle kalla för lagen. Lagen innehåller ju massa olika bud av vad man får och inte får göra och man ska, alltså hur man ska leva och så vidare. På detaljnivå och på generell nivå. Men buden, kan man säga, är ett slags koncentrat av det här är lagen. Och läser vi Gamla testamentet så ser vi att det är Gud som startar förbundet. Det är Gud som för människor till sig. Och så får människorna, alltså i GT så är det framförallt det israelitiska folket. De lever i förbundet genom att leva i buden. Sen så går inte det så bra för dem. De bryter dem hela tiden. Men Gud är ju alltid den som är nådefull för dem till sig. Så det är liksom vad buden är till för. Och det är för att visa att Gud är en Gud som ingår förbund. Och när vi då kommer till dagens bud nummer 9. Som handlar om att inte ha begär till din nästas hus. Så måste vi börja med att fundera på vad innebär begär. Begär är just detta att verkligen längta, söka och vilja ha någonting. Det betyder att begär i grunden inte måste vara något negativt. Därför att jag behöver ju mat, behöver ju kläder, behöver liksom relationer och så vidare. En mängd behov som vi har fått av Gud, som är gott att söka uppfylla. Så begär måste inte vara något negativt. Men begär blir negativt när de hamnar i fel ordning. Och det är det som är människans problem så fruktansvärt ofta. Att vi tar det som är bra och gör det till det bästa. Så begär blir fel när de hamnar i fel prioritet. Och när jag begär något som inte är mitt att begära. Till exempel min nästas hus. Och min nästas hus betyder ju egentligen inte bara liksom hans villa eller hans tomt. Utan betyder ju det som tillhör min nästa. Det exemplifieras lite mer i sista budordet vad det handlar om. Till exempel hustrun och massa andra saker. Och då vet jag, det är klart inte att hustrun är ju inte en människas ägodel. Men ni förstår vad jag menar. Men det där får Daniel reda ut nästa vecka. Begär till din nästas hus handlar om att jag ser på det någon annan har och fylls av avund och själv vill ha det. Det är det som är begär i den här meningen. Och det skadar oss därför att det är dels det som föder ondskefulla handlingar. De tidigare buden om att mörda eller dräpa, att stjäla, att begå äktenskapsbrott och att ljuga, de är ofta ett slags utflöde av att jag har begär till något. Om jag stjäl något så är det ju för att jag vill ha det, trots att det kanske inte är min sak att ha. Om jag ljuger så gör jag det förmodligen för att jag längtar efter någonting annat som inte är sanningen. Om jag dödar så gör jag det också förmodligen för att jag är uppfylld av något annat begär än det som kommer från Herren. Och samma om jag begår äktenskapsbrott så begär jag ju i mitt fall en kvinna som inte är min fru. Det är vad liksom begär leder till. Därför, för att kunna uppfylla budet du ska inte ha begär till din nästas hus, så behöver vi vara lite medvetna om vilka begär vi som människor har. Vilka begär du som individ och jag som individ bär på. Och här är det viktigt att vara ärlig med sig själv. För det kan vara lite på flera sätt. Som sagt så kan jag ju begära saker som är goda och bra. Men jag kan också begära saker som inte är bra. Och det är när det övergår i det här med girighet som det blir ett problem. Girighet är nämligen centrerat kring vem jag är. Och att begära något som inte tillhör mig, att liksom längta efter och försöka vilja ha det. Det är ju faktiskt att var något självcentrerad och vilja fylla mina egna behov på andras bekostnad. Och någonstans här så finns en del av vad som är mänsklighetens problem. Nämligen att vi vill fylla våra egna behov på andras bekostnad. Det är i grunden vad girigt eller felaktigt begär handlar om. Och här är vi alla skyldiga. Vilket bud vi än tittar på så behöver vi återkomma till inledningen av uppräkningen av budorden i andra versen av andra Mosebok 20 som jag läste. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Vad betyder det egentligen? Det betyder att mitt främsta begär, mitt största behov är Gud själv. Och det gäller varje människa. Vilka behov vi än har så är det Herren själv som är det djupaste och viktigaste behovet. Och så länge jag försöker göra en annan ordning på mina behov och mina begär, nämligen att försöka fylla dem själv, försöka lösa problemen själv och försöka sätta liksom Gud som en del i mitt projekt, även om jag såklart inte, jag skulle aldrig uttrycka det som att Gud är en del i mitt projekt, för det är jag alldeles för from och smart för, men jag skulle göra det på andra sätt, liksom att försöka maskera det jag längtar efter så att det verkar som att jag är from fast jag inte är det. Men så länge vi håller på så där, så kommer våra liv att i grunden vara byggda lite snett. Och det kommer göra att det inte finns någon ände på begär och behov. Och då kommer det här nionde budordet om att inte begära min nästas hus, alltså inte begära andra människors saker. Det kommer att vara en utmaning. Jag kommer att falla där. Därför att det är i grunden Herren jag behöver. Det är därför som budorden inleds med att vi ska förstå vem Gud är. Och som det första budordet är, du ska inte ha några andra gudar. Därför att det är Gud som är den högsta och den viktigaste. Martin Luther, som ju var reformatorn som är grunden till mycket bra. Han sa nämligen att en gud, det är den som du lutar dig åt, den du hoppas på och förväntar dig allt gott ifrån. Det vill säga, om jag har något annat än Gud som mitt begär, som det jag hoppas på. Om det är min familj, mitt sparkonto, mina kompisar, mitt hus, vad det än är, så blir det en avgud om det är nummer ett för mig. Och det är då jag hamnar i fällan att jag genast finner begär efter andra saker. Hur ska jag då hantera mina begär? Hur ska jag kunna agera för att bli en människa som lever efter goda begär? Svaret är väldigt enkelt och svårt samtidigt. Det är nämligen, låt dig fyllas av Herren Jesu vilja själv. Lär känna den levande guden. Och här är det faktiskt ingen skillnad mellan gamla och nya testamentet. Det är lite skillnad i typ praktiskt hänseende kanske man kan säga. Men i grunden så är det både i gamla testamentets lag och i nya testamentets ord så att det är när människor lär känna Gud som livet blir som det är tänkt att vara. Det är då vi är där vi ska vara. Alltså, om jag vill undvika att ha begär till min nästas hus så ska jag faktiskt inte fokusera på att stålsätta mig mot begäret. Därför det kommer aldrig funka. Vi kommer aldrig kunna skärpa oss till att bli de vi ska vara. Istället, fokusera ditt begär på Herren själv. Det är honom du behöver. Du behöver såklart mat, pengar, bostad, kläder, allt sånt. Alltså, jag är inte dum liksom. Men i grunden så är det faktiskt behovet av Herren som är det mest centrala. Det är när vi inser det som andra saker blir vad säger man, lättare att tacka nej till. andra saker ter sig inte lika viktiga. Att ha begär, det är ju också ganska mycket vad det här med att brottas av synd handlar om. Oavsett om din personliga brottning med synden handlar om liksom, din syn på pengar, din syn på ägodelar, din syn på sexualitet eller vad det än är, så är det att just att jag begär något som är det som gör att synden ter sig frestande. Och det är den som gör att jag gång på gång också väljer synden. Då ska vi veta att poängen med budordet, det är just att vi ska inse, jag kan inte leva upp till det här. Jag behöver begära enbart Jesus. För återigen så är poängen med budordet inte att jag ska veta vilken lag jag ska leva efter och sedan anstränga mig att följa den. Utan det är att jag ska veta, sån här är Gud och honom får jag följa. För den som lever efter år 33 så kan man uttrycka det så här. Det handlar om att budorden från Gud visar vem Gud är. Och det visar att jag kan inte nå upp till detta. Jag kanske kan låta bli att mörda, stjäla, begå äktenskapsbrott. Kanske till och med ljuga skulle man kunna låta bli. Men så kommer vi till det här nummer 9 och 10 som handlar om vad jag tänker och känner på mitt inre. Där faller vi. Jag säger inte att jag inte har brutit mot andra budord. Missförstå mig inte. Men de handlar om yttre gärningar. Medans begär handlar om vad som händer på mitt inre. Alltså kan jag inse, jag lyckas inte leva till detta. Och det kan driva mig till Jesus själv. För det är ju Jesus som levde livet utan brist. Det var Jesus som dog på korset och bar hela världens synder och ondska och sånt skit. Och det var han som uppstod på den tredje dagen och besegrade mörkret. Och det får vi vara en del av. Därför så kan vi se på Guds bud inte som krav utan som någonting gott som vi får leva efter. Därför att de är en slags bild av vem Gud är och vad hans vilja är. Därför är det inte tungt att följa buden. Det är inte en liksom börda. Om vi gör det utifrån vår relation till Herren själv. Därför Herren är den som förde dig ut ur Egypten. Ut ur träldomshuset eller slavhuset. Och visst, vi har ju inte suttit i Egypten bokstavligt talat. Men Herren är den som förde oss från mörkret till ljuset. Som befriade oss från synden och gav oss livet. Därför så ska vi inte ha andra gudar. Därför behöver vi inte hålla på och ljuga i dumheter. Och därför behöver du inte begära saker som inte är dina. Därför du får begära och fyllas av Jesus, den korsfäste och uppståndne. Vi ber. Gud, jag tackar dig för att du är så god att du ger oss dina ord och dina bud. För att vi ska kunna följa dem i tacksamhet till dig. Och jag tackar dig för att du också varje dag möter oss med nåd. Jag ber för de av oss här inne som brottas med sig själva, brottas med synden eller brottas med begäret. Kom du helige ande och fyll våra hjärtan med dig och med din kärlek. För när vi ser på dig, då försvinner andra lockelser. Låt det få bli vår verklighet. Amen.